Hej och välkomna till Ur ljusblåa ögon. I dagens avsnitt så ska vi behandla matcher som har spelats. Damernas första träningsmatch, såväl MFF Herrs första träningsmatch också. Och sen så kommer vi ha lite silly season call och reaktioner från Twitter. Och utöver det så har vi även ett nytt segment som jag själv har döpt till Måns mästerklass omställningar. Ja, det är väl typ det. Och sen nästkommande möten också med både här och damlaget. Men till det allra viktigaste, det är en ny säsong av Ur ljusblå ögon, mer eller mindre. Jag skulle säga att den är i princip nästan igång. Och Sebastian, hur är läget med dig?
Det är så bra det kan bli faktiskt. Det börjar kännas att matcherna börjar komma igång här titt som tätt här, och pågarna jag håller på att vässa formen på träningsläger i Estepona, och damerna vässar på sin form på hemmaplan, vad man hör om.
Mm. Har du varit i Spanien?
Dock inte i Estepona, men jag har faktiskt varit nere i Madrid faktiskt.
Mm. Det är också en härlig stad. Estepona ligger ju på, ligger väl på, ja, södra Spanien. Korsar eller runt Gibraltar där någonstans. Nära Marocko. Det lär väl vara varmt, hett, skönt och sol. Och dessutom så har ju de inte plastgräsplaner, utan de spelar ju på det vi kallar för gräs i södra Sverige. Härligt. Jag mår också bra. Jag har en fruktansvärd bihåleinflammation som har uppenbarat sig för mig. Vilket är lite som att ha en burmesisk orm slingrandes runt både nacke, panna och näsa faktiskt. Det är inte alls trevligt. Men vad gör det när vi nu poddar? Jag tänker att vi ska faktiskt börja i en annan ände än MFF, och det är ju att igår så nåddes hela Sverige av att den väldigt extraordinära personen Arne Hägerfors, radioprofilen, sportsprofilen, människan, gick bort. Bara 81 år gammal. Och det är en person som har betytt otroligt mycket för sporten. Och kära poddlyssnare, det här är en extraordinär person som lämnat ett outplånligt avtryck i sportens själ och i världen av sportjournalistik. Och det meddelas att han då dog igår, och för mig var han en sportprofil, men han var också mycket mer. Han var en poet, en målare, en virtuos som kunde måla upp fotbollens dramaturgi för lyssnare, och som ingen annan riktigt kunde eller kan. Man märkte ju liksom att närvaron i tv-rummet när man satt och kollade på Kanal Plus och TV4 och sådär, att det var märkbar när känslor och magiska ögonblick spelas upp som en minnesvärd symfoni genom Arne Hägerfors. Och nu när Arne Hägerfors inte längre finns med oss, så även sedan han lämnade tv-rutan, så känns det ändå lite som att den där passionen och melodin och symfonin som ändå rörde liksom våra hjärtan ändå lever kvar. Och kommer väl leva kvar också. Men jag vill ändå liksom passa på att hylla den här väldigt extraordinära personen. Så tack Arne för de många stunderna av glädje och spänning och gemenskap som du har gett oss. Tack för att du gav fotbollen en röst och berättelsen om fotbollen en röst också. Och må du vila i frid. Son, you'll remember this day for the rest of your life. I think he's right.
Mom said now you've got something new to write about tonight. I think she's right. I paid my dues and waited my turn. And the rest of my life starts today. Put in the work and now I can finally say that everything is gonna be okay. Damn, it feels good to say that everything is gonna be okay. Yeah, yeah. Welcome to the good life, but don't forget, don't ever get complacent. Remember what got you here and keep at it. Oh, the sky is the limit. Cause you paid your dues and waited your turn. And the rest of your life starts today. Put in the work and now you can finally say that everything is gonna be okay. Don't it feel good to say that everything is gonna be okay? Baby, I'm a man of my word. I told you I'd come back prepared. Say that everything is gonna be okay. With or without you, I am gonna be okay.
Nu kör vi. Damerna, träningsmatch mot Eskilsminne, IF, division 1-laget, där vi har inte årets första träningsmatch bara, utan också årets första seger. För man räknar ju träningsmatcher också som seger och kanske inte förlust då, men seger i alla fall. Och där var målskyttarna den nyförvärvet Emma Paljevic. Kortaste spelaren i laget och ja, på plan faktiskt, tror jag. Men jäklar i det. Två mål i 18 minuten, 28 minuten, och sen dessutom veteranen Malin Gunnarsson stängde dit den på ett inlägg. Och sen så har vi Beatrice Persson, också nyförvärv, som gör två mål. Så fem mål blev det totalt. Vad säger du om den här matchen?
Ja, jag såg ju inte den själv, men vad jag har fått hört så är det ju två spelare som är nyförvärv inför denna säsongen. Det är ju Emma Paljovic och Beatrice Persson som båda gör två mål som man har hämtat in utifrån, och de verkar ju leverera direkt.
Mm. Verkligen. Det får man lugnt säga. Man skulle väl kunna säga så här att det var en match som var liksom nästan spel mot ett mål, tyckte jag. Det var många lägen som MFF kom med, som bland annat då Emma då hade lätt kunnat göra så många fler kassar mot det här motståndet. Det såg nästan lite för enkelt ut, och jag menar inte det som ett hån. mot Eskils minne, men man, det var en jäkligt stor skillnad mellan dessa lagen på den här tiden av året dessutom. Och det, ja, nej, jag vet inte. Det var tanken med denna liksom matchen att man skulle fortsätta på liksom ett invant mönster och fortsätta vinna, göra mycket mål. Ska ju dock säga att man släpper in ett mål också i vad är det, 78 minuten tror jag det var. Men det är rätt så många chanser man har i första, så att man, ja, jag vet inte. Det känns som att det var ganska avgjort redan vid 28 minuten kanske. Typ. I alla fall i första halvlek.
Ja, så kan det vara.
Jag blir glad över att det är en tränare som satsar väldigt mycket på att försöka vinna boll högt upp. Jag gillar den taktiken väldigt mycket. Det är en taktik som är rolig att se på, rent underhållningsmässigt. Det gör också att man blir väldigt aggressiva. Och för MFS, det är liksom när de ska spela i eliten nu då, det ska bli intressant att se om samma taktik funkar, det tror jag. Men man kommer behöva vara beredd på att jobba hemåt mer än vad man definitivt behöver göra denna matchen, för det var verkligen som sagt spel mot ett mål. Tror du att en sån här match, första träningsmatchen, betyder den någonting egentligen?
Det är svår övervägning att säga, men jag tror väl någonstans att det ger väl mer råg i ryggen att vilja pressa sig ännu hårdare och ge ännu mer. För nu ska vi ändå tänka på det att man går upp en division och man kommer möta betydligt större hot här, tror jag. Och därför så kanske det är bra att man ändå testas i ett tidigt skede.
Nej, men verkligen. Det lovade gott, om jag säger så, att se den här matchen. Det fanns otroliga egenskaper i många, alla i det här laget i första och såväl andra halvlek också. Även om i slutet så släpper man in ganska mycket yngre talanger. Man ser att en fortsatt form hos vissa personer, så som Malin Gunnarsson nätar ännu en gång. Men även Nova Rolsson som får löpa upp och ner en hel del. Eller nej, nu sa jag fel. Hon får löpa mycket, men inte upp och ner. Och sen så blev jag väldigt positivt överraskad av både Beatrice Persson och Emma Pajlovic. Det är ju två spelare som man har hämtat lite högre upp. Emma kommer väl visserligen från Jitex, men pangade in rätt så mycket mål där. Sen Beatrice Persson kommer ju från Brøndby. Är det väl det danska Brøndby?
Ja, jag vill minnas det.
Och det är kul att se dem arbeta och samarbeta väl. Det enda som jag kanske störde mig lite på den här matchen, och jag vet inte om det berodde på trötta ben eller vad det var, men att göra mål kändes lite som en rutinmässig liksom reaktion från det här laget. Det var verkligen göra mål, ta bollen och sen så springa vidare till liksom mittcirkeln. Inte överdrivet mycket glada miner. Den gladaste minen tror jag såg var väl när Emma Pajlovic gör sitt andra mål, som är en, vad är det man kallar det, en skorpion,
va? Ja, det är väl, jag kommer inte ihåg vad han heter, det var en målvakt som gjorde det. Jag tror även vår kära lagkapten i herrlaget, Anders Christiansen, gjorde något liknande mål.
En sån, ja. Jag också minnas bilder av den där otroliga målet. Men, och Emma gör ju ett likadant, det vill säga, för er som inte vet vad jag syftar på, är ju att ja, du liksom dyker med huvudet före och sen så touchar bollen liksom på, förlåt, och du har benen uppe, kan man säga. Och bollen touchar på liksom, ja, hälen, baksida, lår. Det är som en bicicletas fast typ omvänd på något sätt och vis. Och så går den in i mål. Det var väldigt, väldigt snyggt. Och det var ganska löjligt att se att det var rätt så svåra mål som man gjorde den här matchen. Något distansskott, något inlägg som träffar perfekt. Och och Emmas mål då. Och det ska sägas att Emma hade ganska många fler chanser som kunde resulterat i fler mål. Ja, jag är nöjd. Det var en bra match. Det ska bli väldigt spännande att se hur de kommer ta sig an nästkommande möten. För nästa möte i helgen är ju mot IFK Kalmar. Inte Kalmar FF, IFK Kalmar. Det här är spännande motstånd eftersom att det här är ju ett lag i fullständig kris. Sebastian, vad säger du om att nu ska möta ett lag som faktiskt både på det ekonomiska planet, det sportsliga planet, det organisatoriska planet inte mår särskilt bra? De åkte ju ur damallsvenskan i förra året, ska spela elitettan nu då. Och dessutom har fått en hel del spelare sålda. Det känns inte som att det kommer vara särskilt svårt motstånd, eller?
Det vet man inte på förhand, men jag tror väl att jag tror väl ändå att det kanske stör Kalmar inför denna matchen att man har så mycket bakomliggande som kan ställa till det. Men samtidigt ska vi ändå säga det att jag tror damernas rutin med de spelare man har plockat in, så tror jag att vi kan ändå visa att vi är och räkna med ettan.
Ja, men det tror jag. Alltså, jag kan väl redan nu säga att MF kommer gå upp från elitettan också. Det är på första försöket. Det är liksom ingen stretch att säga det, tycker jag i alla fall. Så att jag fastslår redan nu. MFF kommer gå upp till allsvenskan efter den här säsongen. Punkt slut. Du bara ler och tänker...
Ja, glöm inte var ni hörde det först. Så går det mot så vet ni vem ni kan
kasta fika skit på. Jag är... ja, precis. Vad var det jag fick lära mig? Att... häromdagen att om du möter ett lejon på savannen till exempel och så finns det egentligen bara en enda grej du kan göra och det är ta handen väldigt djupt i byxan och kasta bajs på lejonet så kommer det försvinna. Det låter ganska sjukt, men det ska tydligen vara en grej. Men ja, skitsamma, det var en jävla avstickare. Det är så här att för mig så tycker jag att det är ett bra möte. Det är kul att de ska möta ett motstånd som har gått från allsvenskan, gått extremt dåligt i allsvenskan förra året. Men likväl ändå så ska de spela elitettan nu då. Det enda som kan störa mig lite är ju att det här är ju ett lag som befinner sig faktiskt i en kris. Som sagt, de har gjort av stora delar av truppen finns inte kvar. De har dopingskandaler och känslan är väl kanske att det här laget inte ens kommer vara kvar i elitettan nästa år. De har ju fått in en ny ledning och allt vad det innebär, men alltså jag menar, går du in på deras hemsida så hittar du en insamling direkt. Alltså det är ett lag i kris. Så att jag kan ställa mig frågan lite att kanske att man skulle möta ett annat elitettan lag.
Ja, men det är ju som jag säger, liksom att detta kanske rubbar Kalmar ändå. Att liksom ha detta i bakhuvudet och MFF går ju bara in med inställningen att man ska spela denna matchen, sen vad som händer därefter det ligger ju inte på MFFs bord.
Nej, men precis, men varför jag lyfter upp detta är ju frågan liksom, vad är poängen med en träningsmatch egentligen? Ja, klart att det första handlar om för matchbana att komma in i tempo igen och allt vad det innebär, men sen så börjar man ju liksom fundera kring, men är inte tanken att vi ska testa våra idéer, våra spelsätt mot ett bra motstånd eller likvärdigt motstånd? Första matchen, som sagt, fattar jag att det kanske inte handlar om det. Här, jag är inte säker på att den här matchen kommer betyda så jäkla mycket. Eller att man kommer kunna se så jäkla mycket, om du stör, tänker.
Ja, det kanske... Det är ju som sagt en uppbyggnadsfas vi är i. Och vad som... Den nya ledarstaben i damlaget vill få ut av dessa matcherna, det kan inte jag svara på, men någonting vill de väl få ut.
förmodligen.
Ja, kan ju utgå från det.
Det ska ju säga, ja, precis. Nej, jag har inte så mycket mer att säga om matchen eller kommande möte egentligen. Det är lite tidigt att säga vad det blir av detta. Men det ska bli kul att se damerna igen i alla fall. Mm. Jag tycker de spelar en otroligt underhållande fotboll. Som sagt, hög press och nästan så här snett inåt bakåt inlägg. Jag gillar det. Det blir mycket målchanser på det sättet. Man har ju värvat, som vi har sagt tidigare i avsnittet som vi spelade in för några veckor sedan. Och det, bland annat så har vi ju då Emma Paljevic, Beatrice Persson. Men det ska också sägas, som vi nog inte har nämnt, är att vi har till och med spelare som kommer tillbaka. Emily Borg, 19 år gammal. Tillbringade en tid i ett lag i Manchester. Inte Manchester United eller City, utan något helt okänt lag. Och kommer tillbaka som... I målvaktsstället, stallet. Och sen så har man även en ung talang som heter Stella Malmö som skriver ett A-lagskontrakt, blott 17 år gammal. Så att det händer väldigt mycket. Tror du att vi har sett den sista värvningen av MFF Dam för den här terminen, höll jag på att säga, men jag menar början?
Jag tror faktiskt att man har stängt butiken för... inköp till damlaget för denna säsongen i alla fall. För nu tror jag att man ändå är så pass rustade och redo för att ta sig an motståndet i elitettan. Så jag tror Daniel och Khalil är klara med lagbygget. Såvida inte där dyker upp något väldigt speciellt, men annars tror jag att man är nog rätt nöjd.
Ja, kul. Och på tal om nöjd, herrarnas match mot Silkesborg, deras första träningsmatch, deras första vinst för i år. Målskyttar Vecchia och Abu Bakari. Och vi ska prata igenom matchen, men 2-0 är inte fy och skam på en försäsong väl?
Nej, det tycker jag inte väl. Det är ett styrkebesked så här tidigt på säsongen.
Ja, de spelar ju en udda tid på ett väldigt udda ställe, Klostergårdens IP i Lund klockan 2. Det var ändå en del människor som var på plats och... Ja, det var glädjen att se till att börja med. Men sen så, som sagt, så att spela mot Silkesborg som är i säsong, ska nämnas, var en imponerande första träningsmatch, måste jag säga. Det är klart att en träningsmatch är en träningsmatch. Och tanken kanske inte var riktigt att man skulle tänka så mycket på resultat. Snarare mer spelidé, principer... Och få lite minuter i benen. Men jag tycker ju ändå att man dominerar den här matchen rätt såklart.
Ja. Ja. Jag har själv inte sett den heller. Så... Nej, tyvärr. Jag...
Fan ska du prata om då?
Beklagar om jag inte har varit så insuttad denna gången. Men det verkar som du säger, det har varit en bra match.
Absolut, jag har sett matchen och tyvärr kunde jag inte vara närvarande, men jag har sett den på MFF Play som för övrigt har steppat upp det rejält. Det är inte varje dag man får se deras fyspass och allt vad det innebär, och att de håller på med massa deadlifts med traps och hoppar över en hage som är 20 centimeter från marken. Alltså det är tuffa grejer de här killarna gör. Alltså. Men jag ska säga, jag har lite tankar kring den här matchen i alla fall. Det första är att danskar låter väldigt mycket. De låter högt och de låter mycket. Man hörde rätt så rejält att Silkesborgs tränare Kent Nilsen, tror jag han heter, jäklar vad han skrek. Alltså det var som Johnny Fedel på någonting i alla fall. Och jag tänkte så här, för jag ställde frågan till dig tidigare, att betyder verkligen en sån här träningsmatch? Och jag gick in med den tanken att nej, det är klart det inte betyder någonting. Men sen så 1-3 så ser man Rydström skrika och storma mot Kristoffer Karlsson. Stackars Kristoffer Karlsson kan säga. För att han hade både en dansk och en kalmarit som bara skrek en massa grejer. Som kanske inte var de trevligaste grejerna över första träningsmatchen i år. Men till det positiva. Äntligen så fick vi se, och som vi har väntat på detta, men 30 minuter med en Anders Christiansen är 30 minuter ren effektiv fotboll. Det var otroligt magiskt att se honom tillbaka. Hur var din känsla när du ändå såg liksom startelvan och ja, AC is back baby?
Alltså när man ser att de släpper startelvan för första halvlek så tänker jag direkt att han är verkligen tillbaka. Och liksom det är svårt att ta in, så man gnuggar sig själv i ögonen flera gånger och bara, är det möjligt? Mm. Efter liksom det han har genomgått, så alltså jag hyser beundran av Christiansen att han liksom har uthärdat detta, och nu börjar han sakta hitta tillbaka i träning igen, och av rapporter man hör så briljerar han liksom de minuter han får på träningsplan med.
Mm. Nej, men det gör han ju verkligen, och som jag sa, när han spelar ju bara 30 minuter, men de 30 minuterna var ju ren och skär magi. Det var ändå en period man tyckte, och tongångarna ändå gick när AC spelade, att man bara kände, har du tröttnat på att vara i MFF? Är du inte glad längre? Och allt vad det innebar. Och det var, jag tror det var ganska direkt efter de här Saudi-ryktena, tror jag. Och sen så med förra året, vad som hände där och hur det såg ut och sådär, och förra till och med. Det var märkligt att se hur, och ha sett att människor har pratat om Anders Christiansen som allsvenskans bästa spelare, men när jag såg de här 30 minuterna så tänkte jag, det här är ju någonting mer än bara allsvenskans bästa spelare. Jag vet inte vad det är som har hänt, jag vet inte vilket mörkt svart jävla hål som Anders Christiansen har befunnit sig i, men ur det här jävla mörka hålet så har det kommit någonting annat, och det syns på planen. För shit, vad bra han är. Han är outstanding. Han är Messi, fast rödlätt.
Alltså ja, det är ingen dålig jämförelse.
Nej, men alltså det var dansk dynamit på plan. Det var som att han har käkat en hel påse turkisk peppar och bara så här sprang runt. Alltså det var galet att se. Hans yttersyd och hans passningar, alltså hans positionsspel, alltså hans allt, hans aura till och med liksom bara sprudlade. Intressant. Utöver det så har vi Tahali, också ganska bizarr att kolla på, men jag har funderat lite kring honom, men jag återkommer strax. Utöver det, Nils Zetterström, som är exemplarisk den här matchen, agerar som om han hade jättemycket mer rutin än vad han har. Nils Zetterström är ju ett mittbackslöfte, spelade både mittback och vänsterback den här matchen, och gjorde det med bravur, får jag säga. Det är ofta man säger såna här grejer kring de här unga killarna, men det här kan ju verkligen bli någonting annat. Det tyckte jag man såg. Han har fysiken, men framförallt har han ju en spelhjärna. Han gjorde någon räd där han mer eller mindre fintade bort någon Silkesborg-spelare, och sen så var på väg att få en assist också, men som Abubakari tyvärr bommade. Och sen så Becca, Stefano, Arne
Holmqvist
är ju årets första målskytt, vilket var också glädjande. Och vilket mål det var dessutom. Det var ett samarbete mellan just Tahali, AC och Vecchia som ledde fram till det här målet. Och det ska bli väldigt spännande att se vad Rysum bygger på. Jag tyckte att jag klagade så jäkla mycket förra året på att bara känns som att man, ja, du har possession, du har en defensiv stil, men för fan rör bollen framåt. Och det gjorde man verkligen den här matchen. gud vad det gick framåt. Man hittade också vägar genom över backlinjen på danskarna. Så att det ska bli jäkligt spännande att se vad man kan utveckla. För det ska man ju ha klart för sig att det är ju början på året som man kan just det där. Du, Sebbe?
Ja.
Tarly, som jag sa, är ju väldigt underhållande att kolla på. Men ser du honom kunna orka spela de här 90 minuterna så som han gör? Så som du minns honom från förra året?
Ja, alltså någonstans så vill jag ju tro det, men vi ska väl komma ihåg att alla minns väl när Emil Forsberg spelade i Malmö FF. Han gjorde ju inte många minuter heller. Nej. Men så fort han hamnade sen i Red Bull Leipzig så hände någonting, att han spelade 90 minuter mer och mer. Mm. Så jag vet inte om det är liksom något MFF själv kan jobba med, eller det är inställningen från Ali själv.
Alltså det ska ju sägas att när det gäller just Emil Forsberg så var det ju att han spelade ju inte, alltså det var ju under Rickard Norling som han spelade, tror han blev utbytt typ i 60 minuter och sånt där. Och sen så kom ju Åge Hareide in och mer eller mindre bara orkade inte spela mer än 60 minuter. Du skärpte, du får spela 90 minuter nu. Och det, man började ju redan där, ska sägas. Men jag kanske läser in för mycket på träningsmatcher, men jag tyckte jag såg en Tarly som verkligen bara, ja, men lite som en, vad heter det, kosläpp. Släpper ut korna och bara så här, så löper de och löper och löper, och sen så börjar de rulla sig i gräset och så vidare. Liksom. Det här var ju nästan lite samma sak, fast på en plastplan. Där han bara löpte upp och ner hela tiden. Och jag tyckte mig se att det finns en förbättringspotential i det. Och det är ju antingen att man ska bygga upp de där löpningarna så att han orkar de här maxlöpningarna ännu mer. Eller att man faktiskt kanske ska effektivisera dem. Man behöver nog lära sig att variera sitt spel lite mer. För man kan, alltså de minuterna han spelar på plan så spelar man ju nästan bara på vänsterkanten, tycker jag. Och det var ganska tydligt den här träningsmatchen att han fick göra mycket löpningar. Onödigt mycket löpningar nästan. Och det i sin tur kanske var inte så bra.
Nej.
Nej. När jag såg den här matchen också så tyckte jag att det fanns som sagt väldigt positiva saker att lyfta fram, som jag precis gjorde. Men jag tänker på en grej som jag också följt med sen förra året. Och det är ju att man har ju lite problem med omställningar i försvaret. Vad är dina tankar om det där?
Ja, truppen blev ju inte yngre. Jag trodde ju att till exempel att Noah Ehle skulle väl få lite mer speltid inför detta året, men han valde ju istället att gå till Red Bull-koncernen. Men ja, jag vet inte vad man ska säga. Ärligt talat.
Men du, Seba, har du inte någonsin undrat varför det är så att MFF åker på de här omställningarna och att det blir lite förvirrat?
Ja, det är väl mycket, sitter väl kanske i huvudet, eller så är det väl frågan om inställning hos spelarna kanske.
Ja. Ta och fråga mig vad jag tror att det beror på.
Måns, vad tror du det beror på?
Jo, det ska jag berätta i det nya segmentet till vår podcast, vilket är Måns mästerklassiga mästerlektion i fotbollsmekanik. Det här är ett segment som jag har tänkt implementera, i framtiden också. För det är ju så här att under tiden som det har varit mörkt, trist, tråkigt, snö, blask, bläsk och allt vad det innebär, så har jag på min fritid börjat läsa till mig om fotbollstaktik från böcker. Jag har ju suttit en hel del på andra forum, Twitter och så vidare, och försökt att förstå mig på den här väldigt luddiga sporten som kallas fotboll. Men nu har jag äntligen investerat pengar, tid i böcker. Så som Inverting the Pyramid, The History of Soccer Tactics av Jonathan Wilson. Finns på Amazon, köp den, det är skitbra. Det lär mig jättemycket. Men i alla fall, jag har då liksom genom den här otroliga boken kunnat läsa mig till varför MFF åker på de här omställningarna och varför det blir önskegård. Och i grund och botten så handlar det om att man har en taktik som gör att man ska stå ganska högt upp. Och det här kan ju utnyttjas ganska rejält. Det gör också att man står ju inte särskilt kompakt heller, eftersom att ytterbackarna kanske är, till exempel Busanello, är lite högre upp. Det har också en av mittbackarna som står lite högre upp än den andra. Vilket innebär att den här distansen mellan inte blir så... Den blir väldigt stor, rättare sagt. Mellan spelarna och lagdelarna. I vanliga fall, om du ska någonstans försvara dig mot counterattacks eller mot angrepp och sådär, så handlar det om att hålla fast vid en form av defensiv form och försöka krympa de här avstånden mellan motståndaren som de kan utnyttja. Men grejen är att MFF spelar ju inte så. De spelar ju med en medveten risk. Så att vad behöver man göra istället? Jo, jag tycker att MFF behöver arbeta ännu mer på det som kallas för quick transition to defense. Det vill säga att man ska verkligen, när man har tappat possession, antingen gå från attack till försvar eller gå till attack mot bollhållare. Mycket, mycket snabbare än vad man gör nu. Det måste finnas en trigger, en signal till spelarna på plan att nu jäklar är det liksom dags. Och jag vet att man övar på detta, men jag tycker ärligt talat att det går lite för långsamt. Det finns andra lag som är mycket, mycket bättre på detta i allsvenskan, som löper sig trötta för att kunna försvara vid anfall. En annan grej är kommunikation, vilket jag tyckte man såg denna matchen inte var riktigt där. Inte så konstigt. Det var liksom en backlinjen som bestod av Cornelius och sen så Nils Zetterström är inte jättevana vid att prata med varandra och så vidare. Och de kommunicerar givetvis mer än vad man hör genom en tv-ruta eller på plats. Men jag tycker att den kommunikationen ska vara lite tydligare. Man ska vara mer så här, det här är din, vad ska man säga, din roll. Och det är jag övertygad om att det kommer ju fixa sig ganska snabbt. Men en grej som MFF inte har jobbat på och som de verkar inte jobba på alls än så länge är ju det här med att ha en defensiv mittfältare eller någon form av mittfältare som kan läsa spelet jäkligt bra och agera som en sköld framför den defensiva linjen. För det har inte MFF. Och det tycker jag att man borde ha. Ja, man kan hävda att Lasse Berg-Jonsson är så. Och ja, han var faktiskt det när han kom in andra halvlek också. Men jag ställer mig frågan om han kommer spela så mycket i ordinarie startelva. För då har ju ändå... eller vad heter det, Peña, AC och Otto Rosengren. Och jag har glömt någon nu också som jag inte kom på. Skitsamma. Hur spelar man alla dessa? Det gör man inte. Någon måste ju peta någon. Och AC och Peña kommer att spela, så enkelt är det. Jag tror också Otto kommer att spela rätt så mycket. För att Lasse Berg-Jonsson kommer väl liksom kunna alternera mellan någon annan av dessa två förutom honom. Så att det är, för mig, mysteriet handlar helt enkelt om att vi har spelare som inte är tillräckligt bra på just den där rollen, helt enkelt. Förutom Lasse Berg. Ja, det var slutet för Måns mästerklassiga mästarlektion i fotbollsmekanik. Tack för mig. ska vi se om jag får tag i mina anteckningar. Det får jag inte alls. Jo, vänta. Ska vi se. Ja, men herregud, vad tog de vägen? Så. Jag tänker att vi ska prata om silly season.
Oh, julafton.
Ja. Vi kan ju konstatera att en grej i alla fall är klar. Och det är ju att Stygge Larsen blev klar för MFF. Det har ett otal med poddar, poddprofiler och Captain Haddocks helt enkelt meddelat. Det var ganska svårt att missa. Ja. Den här blandningen mellan Nickelback och Goo Goo Dolls känner jag träffade i emo-fans. Han är ju väldigt vacker att kolla på. Jag menar, han är väldigt bra och fin att kolla på. Nej, vad ska jag säga? Jag menar, han är ju det är rätt så coolt att man har en sån spelare i MFF, eller hur?
Ja, nu blir det väl en sån hunkstämpel på denna Stryg och Larsen med. Många har väl sagt det, att man får väl någon form av eller hunkstatus i alla fall.
Ja, men verkligen. Det är, jag tycker att det är imponerande att MFF lyckas landa en sån värvning, och jag är rätt övertygad om att man hade antagligen inte gjort det om man inte hade varit vän med AC, men skit i det. Det är ett steg upp från en hylla som MFF inte riktigt har rört på ett tag. Det är ju ändå en dansk landslagsspelare vi pratar om, som dessutom har x antal kamper i både Serie A, landslaget och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, det är ju inte merit om man skojar bort i alla fall.
Nej, vad tror du det här egentligen innebär på högerbackspositionen? För att vi har ju också en Anton Tillon som sitter på rehab.
Jag tror väl att man vet fortfarande inte statusen på Tinnerholm. Och vi fick ju även rapporter om att Josef Ceesay var väl på väg bort ett tag med. Det var ju också en konstig soppa där, men där verkar det väl som att han är väl närmare än Tinnerholm. Men jag tror ju ändå någonstans att Ceesay kommer nog inte få spela speciellt mycket i år. För detta känns som ett statement MFF vill göra och plocka in Stryg och Larsen.
Ja, onekligen. Jag tror Anton Tillnholms häl ligger risigare till än Achilles rädertåg i Troja, om man säger så. Det ser inte bra ut, om man får spekulera.
Nej, jag fick ju rapporter om att det var ljumskarna, men det kanske är hälen med.
Nej, var det, ja, det kan, ja, ja,
fann, det. Satt jag väl in ett sånt ljumsk eller nät i ljumskarna, tror jag.
Aha, okej. Okay. Ja, nej, då vet du mer än vad jag gör. Jag fick för mig att det var hälen. Därav Achilles-liknelsen. Men. En annan grej är ju också att, som är officiell också, att Sibyl lånas ju till Bastia i sommar med köpoption. Och det var väl rätt väntat, tänkte jag.
Ja, det får man ju säga. För jag menar, det verkar ju ändå inte som att Rydström har väl prioriterat Sibyl på något sätt och vis, och Sibyl vill ju spela, som jag har förstått det. Men samtidigt så vet man ju inte i vilken utsträckning Sibyl liksom är, i vilket skick han är efter den här operationen. Så därför så har väl Bastia i franska Ligue 1, tror jag det är.
Nej, Ligue 2, va?
Eller det är Ligue 2.
Ja.
Ja, hur som helst, att de tar den här chansen och kollar liksom hur mycket man kan få ut av honom. Och det ska ju sägas nu när vi sitter här och spelar in, så har han faktiskt redan fått spela en match i alla fall, och kommit, eller rättare sagt kommit in i en match. Aha. Och spelade 28 minuter, tror jag det var.
Ja, det är 28 minuter mer än man fick hem för. Ja, tycker väl att det är låt mig säga det här då. Det är också så att Abubakar är på väg bort. Han är ju inte för det första med till Spanien, så redan där börjar man spekulera. Men sen även när vi poddade så kom det fram att han verkar gå till Viborg FF med lån med köpoption. Och då har jag tänkt för mig själv, lån med köpoption är en sak som måste dö. Jag är så trött på lån med köpoption. Jag fattar att den här gamla devisen att köp inte grisen i säcken är aktuell och givetvis liksom bra att ha. Men Jag är så trött på det. Jag vet inte hur många spelare MFF lånar bort och medköper option eller bara lånar bort. Och vi ska vara väldigt ärliga och säga att Abubakari är inte på MFFs planer. Zidane är inte på MFFs planer. Sibi är inte i MFFs planer. Inte Lomotey heller. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Gör er av med dem då. Vad fan ska ni låna ut dem? Alltså, jag är så trött på det.
Ja, det är väl liksom det här ställningskriget vi brottas med alltså varje år, att liksom, ja, vi ska låna ut. Men det känns ju inte som det är planerat.
Ja, men ja, alltså, det är liksom som om... Det är ju också för spelarens välbefinnande att ha en plan för sig, hur det ser ut. Här är det mer bara, ja, men du tillhör ju MFF, men både du och jag vet är ju att MFF inte vill ha mig. Så varför ska jag liksom bli utlånad? Ja, dels så är det ju mer komplicerat än sådär. Det kan ju vara spelaren i sig som inte tackar ja till en klubb, för det är klart att det finns klubbar som vill köpa och sådär. Men, och i CBs fall så handlar det väldigt mycket om hur presterar han nu efter sin skada och så vidare. Men jag vet inte. Och sen så är det ju August Karlin, ungtuppen, ungherren, som sägs vara nära en övergång till norska Lilleström. Norska Lilleström som alltså är Andreas Georgssons klubb numera.
Och Robin Asterhed.
Ja, just det. Robin Asterhed, ja. Så att det är ju... Det är väl väntat att det skulle bli någon värvning från MFF till Lomma, antar jag.
Ja. De har väl vetat vad de har fått ut av August. För jag menar, de har ju följt honom i MFF-miljö innan mig, så det säger ju bara sig själv, helt enkelt.
Ja, så är det ju. Precis. Och det är väl egentligen, jag har väl inte missat någonting när det gäller Silikoll, eller? Nej,
vi har väl inte fått så mycket mer än så i alla fall.
Nej, det är ju en grej som jag tänker på, eller två. Och det ena är ju faktiskt Zidane. Jag vet inte, det snackades ju kring honom om att han var väldigt missnöjd i det där lånet till Saudi, var det? Nej?
Ja, jag kommer inte ihåg var de kom ifrån. Men ja. De heter i alla fall Hatta Club.
Ja, Saudi, ja, tror det är så. Skitsamma. Men sen så att jag är lite funderad som vad som kommer hända med honom nu då, om han kommer, ja, antingen köpa av en annan klubb, för det finns ju intressen där också, eller om det blir ett lån till, eller ja, vad nu som händer. Klart är det i alla fall att han kommer ju inte spela i MFF, så är det ju. Däremot eventuellt så kommer vi få in en till norrman. Vi har i dagsläget två norrman i truppen, och eventuellt så är en tredje på väg in. Och då är det, har det tidigare varit en snack om att man skulle låna in Erik Botheim. Gjorde stor succé i Bodø Glimt, laget i Norge. Men han spelar ju i italienska Salernitana. Salernitana. Ja. Jag kan inte uttala det, jag är hemskt ledsen. Jag har gjort en Duolingo-kurs i italienska. Det gick inte jättebra, kan jag säga. Men vi säger Sal. Den här Serie A-klubben i alla fall har ju värvat honom som tidigare, och från Krasnodar, eller rättare sagt, han bröt ju faktiskt ett kontrakt ifrån Krasnodar, den ryska klubben, på grund av den invasionen i Ukraina. Och då är det först att det kom liksom uppgift om att man skulle låna honom, men sen så har det kommit falska uppgifter om att det handlar om ett köp.
Ja. Det verkar ju som sagt vara minst sagt en komplicerad, liksom, oavsett om det är ett köp eller ett lån, det vet ju bara parterna i denna frågan. Men vad ställer det för liksom MFF för sits om det nu rör sig om ett köp?
Ja, det är en jättebra fråga. Det här är en, som du säger, en komplicerad historia. För att det, som sagt, det är så att Erik Botheim tillhörde ju Krasnodar, bröt det, och då blev det ju en tvist där som löstes i FIFA har någon form av konfliktråd-grej. Vilket, det blev ett beslut om att Krasnodar skulle betala hans sign-on-bonus som han hade inte fått på 500 000 euro eller vad det var för någonting. 5 miljoner i alla fall. Men sen så, och det dömde liksom den här FIFA-domstolen till hans fördel, men sen så överklagar ju då Krasnodar detta till CAS, som är en domstol. Och då är det ju det fortfarande under utredning. Och sist jag hörde var egentligen att det skulle vara avklarat i december någon gång. Men det verkade inte vara överhuvudtaget. Så att det handlade egentligen i grund och botten om att MFF skulle då... det skulle handla om det man kallar för ett torrt lån. Det är så att klubben som äger honom, Salernitana, riskerar ju faktiskt att få någon form av påföljd om Krasnodar skulle vinna den här rättegången, så att säga. Spelaren själv riskerar också en påföljd. Och då med torrt lån, vad det menas med är att MFF då får helt enkelt skriva under om att de tar halva den risken, vad det nu kan innebära, den här bötesbeloppet eller ersättningen till Krasnodar, att de tar på sig halva den här ersättningen. Men det sa MFF, om jag förstod det rätt, nej till. De sa, nej, det går vi inte med på. Absolut inte. Det låter ju jättekorkat. Varför skulle vi ta en risk? Men nu i alla fall, ganska kort därefter, så kom det nya uppgifter från en relativt trovärdig källa. Någon form av transferguru nere i det varma Italien. Om att det skulle vara väldigt nära med ett köp. Och det låter ju intressant. Det här är ju en spelare som har presterat extremt bra i Bode Glimt, men vem gör inte det, håller jag på att säga. Det är ju ett lag som går som tåget, som värvar dyrt och säljer väldigt dyrt. Jag bara ställer mig frågan, med tanke på hur dåligt det faktiskt har gått i Serie A, det ska dock sägas att det är ju Serie A, är det här en spelare du ser hamna i MFF? Som du vill se hamna i MFF?
Alltså det är jättesvårt att se vad det är för anfallare man vill ha in i truppen. Är det någon som ska peta Thelin på sikt, eller det är att man någon gång kommer att se en skymt av ett tvåmannaanfall, eller vad är liksom planen för Boteim om han nu kopplas ihop allt mer och mer med Malmö FF? Jag hade gärna velat se en plan för hur man dels tänker kring Boteim, vad är det hans roll kommer att vara. Mm. Och sen ska vi inte glömma det att efter säsongen förra året så var det ju snack om att det fanns intresse för Thelin. Kan det vara så att Thelin fortfarande är på väg bort, eller låter man Thelin stanna? Jag vet inte. Sen vet jag ju inte heller vad Boteim är för typ av spelare. Men det verkar ju som att det är en spelare som gillar suga till sig bollar. Och jämförs oftast kanske med en Kjartansson.
Mm. Han är ju inte... Han är lång, stor, stark och med sin storlek ganska så snabb, eller rörlig i alla fall. Inte särskilt gammal heller. Norsk spelare, vilket oftast innebär bra lungkapacitet. Jag har inte heller gjort någon slags djupgrävning i Erik Boteim, för jag tänkte att det var liksom inte realistiskt. Men och jag har liksom haft någon form av brasklapp kring att absolut inte värva spelare från Bode Glimt. Jag gjorde faktiskt en liten research idag och kollade liksom kring vilka spelare de har sålt och hur det har gått för de här spelarna. Och det är inte jättemånga, alltså de har sålt till stora klubbar och har de ju. Och den bästa skulle jag väl säga är väl Victor Bonifas, som såldes till Bundesliga. Där han har presterat jäkligt galet bra. Gjort mål nästan varenda match och dessutom högt assistprotokoll. En minst sagt otrolig spelare, men Men förutom det, alltså jag menar, Jens-Peter Hauge såldes väl till Milan för ja, 90 miljoner kronor kanske. Lite mer.
Det kan stämma.
Och han fick spela en match tror jag, eller 20 minuter, och sen så sa de nej, det här passar inte. Och sen så lånades han ut. Och så vidare och så vidare. Jag tror han spelar i Frankfurt nu.
Ja, han spelar med Hugo Larsson.
Ja. Går så där. Jag har inte jättemycket väsen ifrån sig.
Nej.
Och det är tyvärr så att, och just det, det ska jag också säga att Bodø Glimt sålde ju en viss spelare till IFK Göteborg, Elias Hagen, som var dog shit. Ursäkta uttrycket, men han var jättedålig. Och jag ställer mig väldigt tveksam till att alltså, värva inte spelare om de har liksom spelat ett spelsystem som dessutom är på plastgräs och plastgräs på plast. Och dessutom har varit liksom en del av det här självspelande pianot i en otroligt överskattad liga. Det är mina 2 cent.
Ja, vi får väl se. MFF har väl mer koll på både vad som gäller i utredningen med kaos och vad som är att vänta.
Menar du att MFF har bättre koll än mig på den här spelaren?
Det tror jag nog, tyvärr.
Det tror jag också. In MFF we trust, yes. Som man säger. Men ja, det är väl nog det, tror jag. Man ska ju möta Sparta Prag.
Mm.
Ett lag som man har mött både i tävlingsmatcher men även i träningsmatcher. Man befinner sig som sagt i Spanien nu, och det ska väl bli härligt att följa den matchen via länk i alla fall. Så att det ska bli spännande. Vad är det du vill se från den matchen?
Jag vill se ett hungrigt MFF. Att man är spelförande i denna matchen. Och går för det. Man går efter strupen, som Rydström sa när han kom i fjol. Och det ska väl sägas, nu vet jag inte om han är kvar, men det är ju faktiskt en MFF-bekanting som troligtvis är kvar i Sparta Prag. Jag tänker på Veljko Birmancevic.
Ja, just det. Ja, just det, ja. Veljko hade jag nästan glömt bort. Nej, men han är väl kvar, men han är väl utlånad från Toulouse, va?
Ja, det kan nog stämma.
Spännande. Undrar om han spelar.
Det hade ju nästan varit kul att se.
Mm.
Ja, det verkar som att han är fortfarande kvar på lån fram till den 30 juni. Mm. Från Sparta eller till Toulouse.
Ja, nej, Veljko Birmancevic kommer man ihåg. Vilken spelare det var. Alltså både på extremt höga dalar och extremt låga sjöar, eller vad säger man. Det var, ja, vilket kärt återseende det kommer bli. Jag vill se ett MFF som spelar bollen framåt, som precis som den här matchen mot Silkesborg, helt enkelt varierar sitt anfall både på kant, djupled och så vidare. Jag tyckte det var väldigt snyggt att se det i den matchen, att man kunde verkligen köra så här bollar över deras backlinje. Jag hoppas att det är någonting MFF övar mer på, för den variationen kommer behövas. Därmed så vad jag verkligen också vill säga är ju en, inte tajtare defensiv, men en defensiv som förutsätter liksom att man klarar av anfall mot den bakom ens egen backlinje. Jag tyckte det såg lite rörigt ut. Men ja, det är en träning, det var en träningsmatch för, och det är de första på säsongen, så vi får se. Det blir säkert jättebra. Jag tänker att, har du någonting du vill tillägga, eller är det dags att avrunda kvällens avsnitt?
Jag tycker väl inte att jag har så mycket mer att tillägga faktiskt.
Nej. Då tänker jag att jag ska ta en Alvedon och söva den här burmesiska ormen, för att den börjar trycka på. Och vad som mer trycker på är ju fler avsnitt, fler insikter från den här podden. Och det ska bli väldigt spännande att höra oss mer framöver. Så jag.
Det låter hoppfullt.
Men hör av er om det är, om ni har några frågor och ifall, eller ni vill diskutera någonting. Jag tackar för mig och Sebastian. Vi ses. Hej.
Hej.